inleder vår gudstjänst med att sjunga psalm 70, psalm 70, 7-0. Söndagen i fastan och rubriken är kampen mot frestelsen. Vi lyssnar till orden ifrån Hebreerbrevets 4:e kapitel. Mina bröder, vi har icke en sådan överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, lika som vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi ber. Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad och frestad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Ja, Herre Gud, vi tackar dig för denna dag. Vi tackar att vi får mötas till gudstjänst i ditt hus. Vi tackar dig för din son Jesus Kristus och hans försoningsverk för oss. Vi tackar att vi har kallats att vara hans vittnen i denna värld. Vi ber nu om din andes närvaro i vår gudstjänst. Hjälp oss alla att lyssna till ditt ord. Lyssna till din röst i ditt ord. Hjälp oss att förstå ordet. Hjälp oss att tro ordet. Och vi ber för bröderna som här tjänar oss idag. Ge dem visdom, kraft och mod att predika enligt ditt ord. Ja, vi ber för oss alla som samlats här idag. Men vi ber också och tackar dig för dem som lyssnar via internet. Och vi fick igår hälsningar ifrån Kenya, ifrån Eva och Ove Gädda, att de deltog i vår gudstjänst igår kväll. Ja, Herre, vi ber om din andes närvaro för alla som lyssnar via internet. Herre, kom och var dem nära. Vi ber så alla med vår mästares böneord. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska så sjunga psalm 347, psalm 347. Och efter psalmen tjänar oss Tore Töre.
Thank you. Ja, vi får börja dessa möten i vår frälsares Jesu namn. Många gånger kan en kristen känna tomhet och ringhet. Och kanske när man ställs inför att tala Guds ord så tänker man så här att vad har jag att ge? Men då har man hamnat i ett tankefel. Det är inte predikanten som ska ge någonting. Vi kan känna fattiga i oss själva. Men vi glömmer bort att vi har en rik fader i himmelen. Vi blir många gånger så kallade navelskådare. Att vi tittar på oss själva. Och då hamnar vi många gånger i förtvivlan. Men det här är just det som djävulen vill åstadkomma. Han vill att vi ska se på oss själva och på vår egen förmåga. Och när vi märker att vår egen förmåga inte räcker till så har han vunnit mycket om han inte låter våra blickar vila på Jesus Kristus. För det är han som är vår fullkomlighet. Han är vår rättfärdighet. Och han... Ja, du får tro allting förlåtet i Jesu namn och blod till frid och frihet. Och du får verkligen ta till dig, för det här är Guds löften till dig som vi människor får förmedla. Ja, det här är någonting som vi får vara frimodiga och öppna våra hjärtan. Men vi är många gånger så trälbundna när vi kommer tillsammans i gudstjänst. Det är svårt att berätta om sin svaghet för varandra. Vi kanske många gånger vill visa upp en glansbild mot vår omgivning. Vi skulle gärna vilja vara lyckade kristna. Kanske också på arbetsplatserna så skulle vi vilja att vi skulle vara ett skinande klart ljus där. Men när vi tänker på det så märker vi och tänker mest på våra tillkortakommanden. Men jag har ibland tänkt så här att människorna ser på oss. Jag tror att det kan vara en påminnelse för de som ännu inte äger Kristus i sina hjärtan. När de ser dig samla ihop din familj för att fara till kyrkan. De vet nog att du är en kristen, att du vill vara en kristen. Jag tror inte att de tänker på dina svagheter och brister. Men det redan är en predikan. När omgivningen ser att vi samlas kring Guds ord. Vi samlas inte kring någon människa. Utan det här är en gemensam gudstjänst för oss. Det är en som ska liksom föra ordet. Men det är otroligt viktigt att vi var och en medverkar i gudstjänsten. I förbön. Och att vi tar till oss vad Gud vill säga åt oss var och en. Det kan ju många gånger vara så att vi kommer att lyssna på någon speciell predikant. Men då kan det gå mycket lätt att du blir helt utan. Gud har ingenting att säga åt dig. Du kanske har lyssnat till ett bra tal, men du har inte fått något med dig. Det är något som jag har fått uppleva. Många av er kanske känner till Nissen, han som har skrivit en andagsbok att ett är nödvändigt. Och det här har blivit en mycket kär bok för många. Och jag råkade vara i Umeå och Nissen skulle predika där och då tänkte jag att nu ska jag gå, att nu får jag verkligen höra ett helt Guds ord. Nu kommer Nissen. Jag kom inte dit för att lyssna på vad Gud har att säga utan vad Nissen skulle predika. Jag fick ingenting med mig. Att det här är mycket viktig erfarenhet för var och en av oss. För Gud, han kan ge mycket av ett enda ord som liksom tänder till i ditt hjärta. Men du kan ju höra många ord. Vi kan kanske läsa en predikan som Jesus har hållit. Och du kan gå helt oberörd ut från bönhuset. För det är den helige ande som ska förhärliga Kristus i våra hjärtan. Och det kan ingen annan människa göra. Så förunderligt är Guds ord. Att vi får helt och hållet överlämna oss till honom. Och vi får också den här stunden dela ett Guds ord tillsammans. Men vi kan inte ge liv åt Guds ord. Det är endast den helige ande som kan skapa liv i ordet. Men jag ska läsa dagens evangelium med den förtröstan att Gud vill förklara det för våra hjärtan, det han anser vara nödvändigt och till välsignelse för oss och till hans ära. Jag läser från Matteus 4 kapitel från vers 1 till och med 11 i Jesu namn och som man brukar säga i bönens ande, att vi i bön skulle gå till Gud i våra hjärtan, att han skulle ge oss något därav. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen, och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom vid tempelmurens utsprång och sade: om du är Guds son, så kasta dig ned. Det är ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig, och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sade till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen upp honom på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och dess härlighet. Och han sade: allt detta vill jag ge åt dig om du faller ned och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå bort Satan, ty det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Amen. Om vi hade läst slutet av föregående kapitel så står det beskrivet där hur Jesus blev döpt av Johannes. Johannes ville ju att det skulle vara bättre och riktigare att han skulle bli döpt av Jesus. Men Jesus skulle ju fylla upp all rättfärdighet. Han skulle fullgöra allt vad som var befallt i lagen. Och han ville bli döpt av Jesus. Och när Jesus var döpt så kan man säga att den treenige gudomen trädde fram. Både Gud, den helige ande och Guds son. Det är inte nämnt på många ställen i Bibeln att hela treenigheten framträder. Men det är väl i början på Gamla testamentet vid skapelsen. Där Gud var med och den helige ande svävade över vattnet. Men där kommer också sonen fram. För han sa det, låt oss skapa människan till vår avbild. Jag vet inte om jag har fattat det rätt, men att jag har uppfattat vid det tillfället var också Jesus med. Men här kommer det fram något underligt när man först läser det här texten som vi läste. Att den helige anden sänkte sig som en duva över Jesus vid dopet. Och han fick bekräftelse av Gud att denne är min älskade son. Men sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till sist hungrig. Ja, det känns ju lite förunderligt att Guds helige ande skulle föra ut Jesus i öknen för att frestas. Och han hade ju fastat i 40 dagar och 40 nätter och till slut var han hungrig. Och det var då som frestaren kom till honom och sade, om du är Guds son så befall att de här stenarna ska bli bröd. Nu är det också så för oss att djävulen kommer och frestar då när vi är som svagast. Kanske när vi har varit länge utan att ha gemenskap med kristna. Vi kanske känner oss ensamma. Vi kanske lever i ett sådant sammanhang där vi inte har stöd av kristna vänner, bröder och systrar. Och det är då som djävulen kommer och frestar. Oftast kan det vara så när man är sjuk. Man kanske har värk och man vaknar på natten och kan inte sova. Och då är det så att då kommer djävulen och kommer och påminner om mycket synder till korta kommanden som man har haft i sitt liv. Och då är det lätt att vi glömmer bort att liksom säga åt honom att du behöver inte komma och anklaga mig. För Jesu Kristi blod har strykit bort dem. Det finns inte mer. Trots att ärren kan finnas kvar. Men han vill gärna komma och påminna om forna tider. Om synder som man har gjort. Men som man har liksom försonat. Man har bett om förlåtelse och bekänt den. Och fått höra att det är förlåtna i Jesu namn och i hans blod. Men det kan också vara så att han kommer och skrämmer. Hur ska du orka? Hur ska du orka i din kamp mot striden? I striden mot djävulen och världen. Och det är frestelser som kommer. Det känns ju så, och det är ju så, att ditt eget kött och blod, det är i förbund med djävulen. Den vill gärna lyssna på vad djävulen säger. Kött och blod kommer aldrig att ärva Guds rike. Och du kan aldrig kräva att ditt kött och blod liksom ska älska Gud. Den har ända från begynnelsen varit en fiende till Gud. Ditt kött och blod, det vill inte tåla det som Gud vill. Den kämpar emot. Men du får lita på löftet att Kristi blod, den renar från all synd. Du behöver inte känna några krav från egen sida. När djävulen kommer och frästar dig, så kan du säga att gå först till Kristus och se om det finns några fel i hans fullkomlighet. Sedan kan du komma tillbaka till mig. Och då viker djävulen ifrån. För han kan inte finna några fel i Kristus. Kristus har övervunnit djävulen för din skull och för din del. För du kan aldrig övergiva honom. Men ändå så har vi möjlighet att kämpa emot djävulen. För vi har fått Guds ord. Och det är många gånger så att vi är så sparsamma med att använda dessa medel som vi har fått i den heliga skrift. Det är ju mycket lättare för oss att ta någon dagstidning eller någon annan intressant bok istället för att ta Bibeln. För det är därifrån vi får kraften. Och det har han gett löfte om. Att det ord som han har gett dig och mig, det kommer att bära dig. Det finns otroligt många löften i Bibeln. Han har lovat att be för dig där i himmelen. Du kanske endast orkar sucka som Mose. Men din suck kan höras som ett rop i himmelen. Och Jesus sa att han skulle be för dig när han kommer till sin fader. Han ber för dig också i den här stunden. För han älskar dig. Och han vill att du ska få vara tillsammans med honom i himmelen. Det är inte beroende på hur stor tro du har. Utan du får nöja dig med den tro du har fått. För tron, det är en gåva till oss. Det är inte något som vi själva kan skapa. Utan det är en Guds gåva. En del har fått en större och starkare tro. Kanske beroende på vilka uppgifter de har fått. Och vilka strider de har varit tvungna att kämpa. Men det är inte frågan om hur stor eller liten tron är. Utan det viktigaste är vad du vill bygga din tro på. Och om du bygger på den frälsning och återlösning som Jesus har gjort. Så är det en grund som är bergfast. Den kommer inte att vackla. Och det räcker med din lilla tro. Det är ofta så att det känns bara att man liksom har glimtar av en himmelsk härlighet. Ibland får man känna och erfara. Men det är bara korta stunder. Det är så att lärjungarna också ville bygga hyddor där på förklaringsberget. Men det fick de inte göra. Men jag tror att det hade en stor betydelse för dessa tre lärjungar som fick vara med. För de nämnde det senare i sina brev och evangelier. Men det är inte någonting vi behöver bygga vår tro på. Tron är inte känslor. Kärlek är inte känslor. Jag brukar säga så här att man säger att Gud är kärlek. Men betecknande för Guds kärlek, det är hans trofasthet. Och det är samma sak med kärleken. Att i kärleken till exempel mellan man och kvinnor, så är det ju fråga om trofasthet. För att känslorna, det kan svänga fram och tillbaka flera gånger under en dag och under åren. Men när man har lovat att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Så är det trofasthet som är det viktiga. Att man liksom kämpar och stöder varandra. Inte bara under nedförsbackar utan också när det är svåra motgångar. Känslorna kan växla. Men Gud är kärlek. Och jag förknippar Gud, Guds kärlek med hans trofasthet. Men nu kom frestaren fram och sa till honom att befall att dessa stenar ska bli bröd om du är Guds son. Det hade ju inte varit svårt för Jesus att göra detta. Vi har ju senare fått läsa att han kunde göra dessa bröd under. Han kunde med några fiskar och några bröd föda tusentals människor. Att han kunde nu ha gjort bröd av dessa stenar. Men det här var någonting som djävulen ville att han skulle göra. Det är så att människor nog kanske vill följa Jesus för att de ska lyckas bra i livet. För om man följer Jesus så medför det också en yttre välsignelse. Men det är inte därför han kom till världen. Han kom inte till världen för att göra alla rika. För att alla skulle få äta sig mätta. Judarna ville ett tag göra honom till konung. Därför att han kunde mätta flera tusen med några fiskar och några bröd. Men det var inte för den uppgiften som Jesus hade kommit. Men han svarar att det är också skrivet att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Jag kom att tänka på när Jesus satt vid Sykars brunn där i Samarien. Och lärjungarna hade gått för att söka köpa bröd, mat. Och de hade säkert varit utan mat ganska länge. Och när de sedan kommer till Jesus så frågar de om han inte är hungrig. Men han sa det att han var inte så stort behov av maten. Att han hade någonting annat som födde hans själ. Och här ser vi att det är varje ord som utgår ur Guds mun. Att det är inte allenast bröd som vi ska vara ute efter. Men det är ju så nu för tiden. Det verkar som om att människorna i alla sammanhang ska sträva efter att få mer och mer. Men ändå kan man ändå inte äta mer än man blir mätt. Och det här är ju någonting som också vi kristna påverkas av. Det är så lätt att den här världens vindar påverkar också oss. Vi tycker att det är viktigt att vi har en hög levnadsstandard. Förr i tiden var det så att om man inte hade något verktyg så gick man och lånade hos grannen. Men nu för tiden går man till järnhandeln. Och folk har så mycket grejer och prylar så de har svårt att få plats med allting. För alla vill ju liksom klara sig själv. Det kan kännas nedlåtande att gå och fråga av någon att kan jag få låna din borrmaskin eller hyvel eller vad det nu kan vara. Det här är någonting som människan har varit från grunden. Man vill klara sig själv. Och det får man höra redan av ett litet barn som är 2 år gammal. De säger, jag kan själv. Och det här är någonting som vi alla vill göra. Vi har så verkligen svårt att ta emot hjälp. Och vi har mycket svårt att be om hjälp. Det känns så förnedrande att be om hjälp. Men det här är någonting som vi borde göra mer och mer. För jag tror att det är en viktig uppgift vi har här i världen. Att hjälpa varandra. Det är så att Gud har välsignat oss med olika slags gåvor. Men de här gåvorna är inte avsedda för att bara tjäna oss själva. Utan de ska också tjäna andra människor. Och det här kanske vi lätt glömmer bort. Det finns ju en del som lyckas bättre materiellt här i världen. Och tänker att det här är bara avsett för mig. Men egentligen är det helt fel. För jag tror att det var, om jag kommer ihåg i 24 saltarsalmen. Att det står där att allt är Herrens. Ingenting är ditt. Du har fått allting av Herren. Och det betyder att du är en förvaltare för det du har fått av Herren. Det får nog vara till välsignelse för dig och i ditt liv. Men det är inte meningen att du bara liksom ska använda endast till dina egna behov. Utan Paulus uppmanar också att dela med sig åt fattiga. Vi kanske inte tycker att vi har så fattiga runt omkring oss. Men det finns säkert folk i vår omgivning. Och kanske också i våra församlingar som behöver stöd. Kanske ett besök. Kanske en telefonsamtal. Kanske att gräva upp gången så att en åldring kan komma till brevlådan och få sin morgontid. Att det här behöver inte vara så stora tjänster. Men det finns ju också en fattigdom som finns både i våra länder och på andra länder. Men många gånger så känns det så att det är ju ingen idé att ge pengar. För det räcker ju aldrig till. Men det här är många gånger ett svepskäl. Vi kan ju inte hjälpa alla människor. Men vi kan hjälpa någon. Och det här är oerhört viktigt. Som vi borde komma ihåg. Men vi läste här vidare att när djävulen inte lyckades med det. Så tog djävulen upp honom till den heliga staden. Och ställde honom på tempelmurens utsprång. Och sade, om du är Guds son så kasta dig ned. Det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig. Att de ska bära dig på händerna. Så att du inte stöter din fot mot någon sten. Det här är något som vi som yngre kanske inte tänker på. Att vi kanske tar sådana risker både när vi är ute i trafiken eller när vi kör skoter eller vi liksom vill visa oss tuffa inför våra kamrater och flickor och så vidare. Och vi kanske ber att Gud ska bevara oss på vägen. Men sen så kör vi övermodigt och över alla hastighetsgränser och tar stora risker. Och då kan man säga som Jesus sa till djävulen att det står också skrivet att du ska inte fresta Herren din Gud. För om man liksom startar en resa i Jesu namn så tror jag att man förhåller sig olika både till medtrafikanter. Man kanske tänker att det finns andra som är ute på vägen som kanske inte är så vana förare att jag måste ta hänsyn till dem. Att om man har det här i sina tankar så tror jag man har ett annat körsätt. Och jag tror att det är viktigt att vi kristna också föregår med ett bra exempel. Och det här tror jag att alla får ta till oss. Att man inte ska fresta Gud Det är ju samma sak att om det är en svag is, och då vill ju speciellt unga pojkar vara ut på isen. Och om föräldrarna bara tänker att ja, de ska be till Gud att de ska beskyddas, då är det liksom att fresta Herren. För det höjer till föräldrarnas uppgift att de ser till och säger ifrån åt barnen att det här är farligt, att ni får inte gå till isen. Absolut. Men det här är ju någonting som det kan bli att man frestar Herren. Och det kan man göra på olika sätt. Men därefter tog djävulen upp honom på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta vill jag ge åt dig om du faller ner och tillber mig. Det var ju ganska förunderligt vilka friheter den här djävulen, Satan, tog till sig. Hur kunde han erbjuda detta åt Jesus? För allt var ju skapat av honom. Hela världen var skapat av honom. Och som vi hörde i Saltarsalmen att allt är Herrens. Men djävulen kan ta till olika knep. Och han är ganska fräck. Jag tror att det är mycket frestande för oss. Det har det varit i alla fall för mig. Att man tycker att de som lever ett annat liv utan Gud i världen, man tycker att de lyckas så bra. De har någon slags balans i livet. De planerar sina liv noggrant. De kanske kan förverkliga många saker i livet. Och vi kan tycka att de har ett bra liv. De kanske kan få mycket av denna världens goda. De kanske inte behöver vara så noggranna när de deklarerar sina inkomster. Det är ganska frestande ibland att den här skatten skulle jag kunna komma undan om jag just skulle göra si och så. Jag kanske kan sälja en begagnad bil och jag vet att det finns fel i den, men jag vill inte berätta åt den som jag säljer den åt. För att om jag gör det så får jag mindre för bilen. På det sättet kan man frestas att vara oärlig. Man ser nog noggrant till att man får göra de avdrag och så stora avdrag som möjligt när man ska göra sin skattedeklaration. Men sen kanske det finns någonting annat som skattemyndigheterna inte kan känna till, att ja, jag kanske låter bli att deklarera det här för att man tycker att den där skatten är tillräckligt hög ändå. Men det här är någonting som djävulen frestar oss med. Och om man försöker få det här världsliga goda som djävulen försökte fresta Jesus med, så frestar han också oss med det här. Att vi aldrig blir nöjda. Vi vill alltid ha mer. Och då kan vi aldrig känna en lycka över det vi har. Utan Paulus uppmanar att vara nöjd med sin lott. Och jag tror att om man har mat och kläder och hus och hem, då har vi ändå mycket mer än det. För vi har våra kristna bröder och systrar. Och det är en sån stor sak som man egentligen inte fattar. Man kan fara på många olika avlägsna platser. Och när man märker efter samtal att det här är en kristen bror som jag har träffat. Och det kunde man inte ha föreställt sig. Vi kanske tänker att den kristna tron finns bara här i norr, i Lestadietrakter. Men den kan finnas på många olika ställen och den finns på många olika ställen. Men de kallas inte lestadianer. Och det är vi egentligen inte heller. Utan vi är Guds barn och följer Kristus. Utan Lestadius har bara varit ett Guds verktyg som vi fått vara glada över. Och djävulen sa det att du ska få allt det här om du faller och tillber mig. Men då märker vi att Jesus blev ganska hård till slut. För han svarade honom: gå bort Satan, för det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och allenast honom ska du tjäna. Och då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. Jag tror att vi också får göra som Jesus gjorde. Vi får säga till honom, gå bort Satan. Gå och se på Kristus om han har några fel. För det är han som är min rättfärdighet. Det är han som är min helighet. Det är han som är min förlossning. Om du ser några fel på honom så får du komma tillbaka. Men annars får du gå bort ifrån mig och kom inte hit. Här står det att det är Gud vi ska tillbe. Och det är endast honom vi ska tjäna. Vi tjänar Gud i olika uppgifter. Vi kanske kan hjälpa någon medmänniska. Vi kanske kan dela något ord om tron när vi har tillfälle och vi får frimodighet till det. Det är ju så att den här frimodigheten, det är bara Gud och Guds heliga ande som kan ge oss den. Ibland blir man överraskad att hur fick jag fram de här orden? Och ibland blir man bedrövad. Att kunde du inte säga någonting? Att vad var du rädd för? Det är många gånger så att världens människor, de har mycket större frimodighet i att bekänna vem som är deras fader, djävulen. De kan börja direkt på morgonen med att tillbe honom. Det kanske ni får höra på era arbetsplatser att det är många gånger de anropar djävulens namn. Och vi liksom hukar oss i något hörn i kafferummet och vågar inte öppna vår mun. Men det är därför att vårt eget kött är en motståndare till Gud. Vi glömmer bort det. Och det är viktigt för oss att komma ihåg att de tre stora huvudfienderna till oss, det är världen, djävulen och vårt eget kött. Och det är lätt att vi glömmer bort. Vi tänker att fienden finns där långt ute i världen. Men jag tror att den här värsta fienden, den får vi bära inom oss. Men Gud har gett oss också vapen som vi får kämpa med. Och det enda anfallsvapnet vi har mot djävulen, det är Guds ord. Och vi får tacka Gud att vi har så riklig tillgång till Guds ord. Men vi har också ett ansvar för att vi tar till oss Guds ord. Att vi läser god andlig litteratur, att vi läser Bibeln. Att vi tar det till en vana att läsa lite i Bibeln. Jag vet att det här är inte så lätt att många gånger är i alla fall så för mig att jag måste tvinga mig att läsa. Därför att mitt kött och blod, den är motstånd. Den tycker att det är av en annan trevligare bok att läsa. Du kanske vill göra något annat trevligare. Att det känns så allvarligt och så vidare. Och jag tycker många gånger att det känns så torrt och så vidare. Men det här är otroligt viktigt. Och jag säger speciellt till er unga. Det är säkert många som har tjatat till er som är gamla. Läs när ni är unga. Så kommer ni ihåg. Och det är så att ni kommer att behöva det. Men ni vet inte när ni kommer att behöva det. Men jag är övertygad om att om ni läser Guds ord så kommer det att vara till välsignelse för er i era liv. Och här läste vi sista versen att då lämnade djävulen och Guds änglar trädde fram och tjänade honom. Guds änglar finns också i denna tid och tjänar oss. Vi ser dem inte, men de är budbärare. De vakar över oss. Och det finns många exempel på det i Bibeln. Att de har kommit också fram i synlig gestalt. De har sett ut som vanliga människor. Och de har tjänat de kristna. De har hjälpt till de kristna. Och det får vi också ta till oss den här stunden. Jag har många gånger bett i mina aftonböner att Guds änglar skulle vaka över våra barn, barnbarn och deras familjer. Och det känns tryggt att lämna dem i den situationen att Gud och hans änglar vakar över dem. Också i den här stunden ber vi att Gud ska välsigna sitt ord på allas våra hjärtan och säger amen i Jesu namn. Amen.
Vi sjunger så psalm 346, psalm 3, 4, 6. Efter psalmen tjänar oss Staffan Snellman.